Det är måndagen den 18 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Vår grundlag fungerar som ett verktyg för kriminella. Så beskrev organisationen Villaägarna situationen i en debattartikel tidigare i vinter och syftade då på de söktjänster på internet som finns och där man lätt kan ta reda på exempelvis människors inkomster, hur deras bostäder ser ut och deras bilinnehav. Dessa tjänster är perfekta hjälpmedel för den som planerar brott, menade Villaägarna. Det här är ett ämne som jag tror de flesta av er som lyssnar känner igen och hör talas om. Digitaliseringen har ju de senaste decennierna gjort att mycket av den offentliga data som myndigheterna samlat ihop omkring om oss medborgare numera finns lätt tillgängligt och sökbart i databaser. Man behöver inte ens göra som Carl Bertil och gå ut i pappas bibliotek utan det är bara att slå på internet. Men vad ska man då tänka om detta? Har villaägarna rätt här? Är det nuvarande regelverket feltänkt givet hur verkligheten har förändrats? Och hur ska man tänka kring den här frågan? Vilka värden och principer är det som står emot varandra här? Att vi å ena sidan har öppenhet och offentlighet som vi värnar, men också integritet. Det har vi talat om podden tidigare. Senast gjorde ju Paulina Neudin det i fredags. Och då utlovade jag en fördjupning i ämnet. Den tänkte jag vi skulle ta nu. Och med mig, för att grotta lite mer om de här frågorna, så har jag med mig tre gäster. Lena Södersten, förbundsjurist på just Villaägarna. Varmt välkommen hit, Lena.
Tack så jättemycket.
Då säger jag med Tove Kallén, jurist på Svenska Journalistförbundet. Varmt välkommen du också, Tove.
Tack så mycket.
Och så Mårten Schultz, professor i civilrätt och medarbetare på Svenska Dagbladet, skriver ofta om juridiska spörsmål. Varmt välkommen du också, Mårten.
Tack snälla.
Lena, jag redogjorde väldigt summariskt för villaägarnas problembeskrivning här. Kan du utveckla lite, hur ser ni det här problemet?
Ja, det är ju precis som du säger. På de här söktjänsterna så ligger ju våra personuppgifter helt öppet. Till skillnad från i den liksom analoga världen där vi är rädda om våra personuppgifter, där GDPR ligger, där GDPR gäller, så på de här söktjänsterna finns ju i princip ja, namn, adress, civilstånd, hur många som bor och så vidare i hushållet. Det är en fördel med de här, att det är på det här viset, på det sättet att det är lätt att hitta folk. Men nackdelen eller baksidan, det är också att det är, även de som inte har så gott uppsåt faktiskt kan hitta hem till folk och utsätta dem för. Ja, det är det som började, var frågan från början för oss, handlade ju om villainbrott och rån. Men under det senaste året så har vi ju sett att problematiken är mycket större. Alltså med gängkonflikten, när man började leta reda på, unga förövare började leta reda på andra sidan av gängkonflikten och utsätta anhöriga och andra kriminella och ja, vanligt folk kommer emellan också för sprängningar och för skjutningar. Vi är ett annat säkerhetspolitiskt läge idag. Jag tänker utländska säkerhetstjänster, terrororganisationer har intresse av att leta efter svenska medborgare. Vi behöver vara lite mer rädda om våra personuppgifter. Det, där står vi idag.
Mm. Vi ska få berätta mer vad du tänker dig. Jag ska bara höra med övriga. Tove, Lenas beskrivning här är en ganska omfattande problembild. Delar du den, skulle du säga, övergripande?
Jag tror att vi alla delar problembilden. Att det är ett problem att det görs inbrott. Det är ett problem att personer blir utsatta för hot och hat. Det finns många problem i samhället. Sen är vi inte överens om lösningen på det här problemet. Jag tror absolut, och det har väl de här söktjänsterna också sagt, att det är saker som man kan göra för att liksom försvåra för kriminella att använda söktjänsterna. Men i grund och botten så handlar det här om vår offentlighetsprincip som har anor sedan 1766 och som vi ser all anledning att försvara. Mm. Och
Då tänkte vi börja där liksom, i hur lagstiftningen ser ut idag och varför den gör det. Och då tänkte jag, Mårten, om du kan ge oss lite bakgrund här. Och vi börjar väldigt övergripande med det vi brukar kalla offentlighetsprincipen. Vad är det och varför har vi en sådan?
I Sverige så är offentlighetsprincipen är grundläggande tanken om att medborgare eller alla egentligen ska kunna få insyn i den offentliga verksamheten. Vad som sker hos det allmänna oss. Stater, regioner, kommuner och myndigheter och sånt. Och jag tror att och den här principen, precis som Tove sa här, så har den varit intimt förknippad med vår tryckfrihetstradition. Så den första tryckfrihetsförordningen kom alltså på 1700-talet och redan där fanns offentlighetsprincipen uttryckt. Det är inte självklart att det är där som den här principen hör hemma. Man skulle kunna betrakta den som en annan typ av princip. Men i Sverige så har den kopplats till tryckfrihetsförordningen. Och idag så tror jag att de flesta i första hand förknippar offentlighetsprincipen med möjligheten att få tillgång till handlingar, det vill säga dokumentation. Men i ett vidare perspektiv kan man också betrakta offentlighetsprincipen som omfattande möjligheten att till exempel kunna närvara vid rättegångar. Och så där. Men jag tror att de flesta tänker sig tillgången till information i dokument.
Mm, okej. Okay. Och då går vi alltså långt tillbaka 1766. Då pratar vi frihetstiden. Det var de yngre mössorna då, alltså, som bestämde sig för att vi skulle ha en tryckfrihetsförordning. För tidigare var det ju så att det hade varit diskussion om man skulle kunna få trycka vad som helst som kritiserade dåvarande ledningen i Sverige, riksrådet och sådär.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag är inte helt kopplingen mellan tryckfrihet och offentlighetsprincip. Hur ser den ut? Kan någon bara hjälpa en icke-jurist här?
Jag gick in på Riksarkivet faktiskt och tittade på just den här kopplingen. Och det var, tanken redan då var ju att man skulle ta del av offentliga handlingar och också ha rätt att trycka dem.
Ja, men en synpunkt tillbaka. Nu är vi på 1766 och pratar om offentlighetsprincipen. Det vi är på, det är ju inte att liksom täppa till offentlighetsprincipen eller ta bort den. Utan det handlar ju om internet. Och då är vi på 2003, för 20 år sedan. När reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen ändrades för att anpassa den till våra grundlagar till internet. Och det är ju någonting helt annat. Redan då, KU, alltså konstitutionsutskottet, som är det riksdagsutskott som bereder grundlagsändringar, konstaterade oj, i värsta fall kan det här bli rena personuppgifter eller personregister på nätet, och det är där vi är idag. Och nu har det gått 20 år sedan dess, och den digitala utvecklingen har ju gått väldigt fort. Vi har det mesta i telefonen idag. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Det första man gör instinktivt är att leta efter telefonen för att ta reda på någonting. Och brottsligheten är ju också en helt annan. Och det har vi märkt inte minst under det senaste året med liksom gängkonflikten. Så jag vänder mig mot det här synsättet att det handlar om 1766. Vi har inte sagt ta bort offentlighetsprincipen. Det har vi faktiskt inte gjort. Utan det handlar om hur man ska kunna få ta del av personuppgifter. Man kan fortfarande, som vi ser det, ta en kontakt med Skatteverket och ställa en fråga. Men man kan inte snabbt hitta någon med telefonen och liksom utsätta den för brott.
Vi ska återkomma till den skillnaden. Mårten, vad är det? Nu berättade Lena lite att det hände någonting i början på 2000-talet. Och då finns det här idén om att med ett frivilligt utgivningsbevis som gör att man då blir skyddad av grundlagen. Kan du berätta lite hur fungerar det där egentligen?
Ja, så tryckfrihetsförordningen gäller för tryckta saker. Den gäller för böcker, tidningar och annat som framställs i tryckpress. Till exempel sköldar eller t-shirts som de framställs i tryckpress. För drygt 30 år sedan så kompletterades tryckfrihetsförordningen med ytterligare en grundlag, så vi har två grundlagar som bara rör yttrandefrihet, nämligen yttrandefrihetsgrundlagen, som skulle utsträcka skyddet och idéerna i tryckfrihetsförordningen till andra medier i första hand, och då var det radio och TV som stod i centrum. Men sen, precis som Lena var inne på här, så kom ju internet, det vällde ju in under 90-talet och skapade oreda i vår yttrandefrihetsreglering, och då gjordes yttrandefrihetsgrundlagen om så att även digitala publiceringar kan få samma grundlagsskydd som tryckta tidningar, till exempel, i princip ska man väl säga. Och det kan man få på lite olika sätt. Så svd.se, när du och jag publicerar någonting i Svenska Dagbladet, Andreas, då är hemsidan automatiskt också skyddad och har varit så länge. Men sen så finns det publikationer som, eller databaser ska vi säga, eftersom det är ju de vi är intresserade av nu och inte bara journalistisk verksamhet i traditionell bemärkelse, som man kan frivilligt ansöka om att få tillhöra det här särskilda skyddet, och då ansöker man hos myndighet och om ett så kallat utgivningsbevis. Och då inordnas man på sätt och vis i samma regelverk då som Svenska Dagbladet.se eller Sveriges Radio.
Just det. Och då är det också så att man samtidigt utger en ansvarig utgivare som är den juridiskt ansvariga för den informationen som publiceras i databasen.
Precis. Och det är ju en av grundbultarna i vår yttrandefrihetstradition. Det är det så kallade ensamansvaret, att det koncentreras kring en person, så i det här sammanhanget så blir det en ansvarig utgivare. På samma sätt som i det Svenska Dagbladet så är det ju allmänhet den chefredaktören som är ansvarig utgivare.
Just det. Och eftersom vi pratar om personuppgifter då, bara Mårten, kolla PUL, det som pratades mycket om förut som vi hade länge, och sen GDPR som kom för några år sedan. Det är då, eller hur påverkar det de här grundlagsskyddade medierna, om exempelvis de här databaserna?
Precis. Så GDPR, det är alltså EUs, det här är EU-rätt, europeisk rätt, och där kan man ju konstatera, om man är så oerhört gammal som jag har hunnit bli, så minns jag den oro många i Sverige upplevde vi inträdet i EU för att den svenska offentlighetsprincipen eller tryckfrihetstraditionen i stort inte skulle stå pall mot EU-lagstiftningen. För i de flesta europeiska länder så är skyddet för den personliga integriteten, det väger mycket tyngre än vad man har gjort i den svenska traditionen och fortfarande gör i den svenska traditionen. GDPR är då en stor lagstiftningsprodukt från EU som syftar till att skydda den personliga integriteten och som är bindande för oss i Sverige också, men på olika sätt. Och det här har slagit gnistor, kan man väl säga, mellan vår yttrandefrihetstradition och särskilt då de databaser som har utgivningsbevis å ena sidan och det europeiska regelverket å andra sidan.
Just det. Vi ska återkomma till någon gnistorna. Jag ska bara höra Lena presentera sig. Vad är det konkret ni vill förändra? Hur ser ett förslag ut?
Vi vill dra en liksom boskillnad mellan å ena sidan journalistiken som ska få fortsätta finnas kvar. För oss handlar det om de här frivilliga utgivningsbevisen som ju faktiskt driver sin verksamhet på kommersiella grunder. Och vad vi vill det är ju att man kompletterar. Det finns regler i yttrandefrihetsgrundlagen idag där man har börjat, de har liksom sen 2003 minskat utrymmet genom att man får inte publicera uppgifter om sexuell läggning och politisk åskådning och lite sådär. Vi vill bygga vidare på de reglerna och komplettera med ytterligare en punkt som säger att man inte heller får lägga ut en mängd personuppgifter om enskilda som sammantaget innebär att man kan kartlägga människor, och det görs för kommersiella ändamål. Alltså jag vill vara jättetydlig att det är inte journalistiken vi vill ge oss på här, utan det är det kommersiella.
Jag kan avslöja att Svenska Dagbladet är en kommersiell produkt också. Tove, vad tycker du om det här förslaget?
Ja, men det pågår ju en utredning också som ska titta på det här. Och vi har ju från Journalistförbundets sida följt den lagstiftningsprocess som har pågått nu, där man har försökt då i första hand att förbjuda rättsdatabaser. Och nu finns det också en utredning som ska titta på det här med personuppgifter i en bredare bemärkelse. Och det som är problemet med det förslaget som läggs fram och det undantaget som finns nu i yttrandefrihetsgrundlagen, det är ju att man behöver göra en bedömning av huruvida det är journalistisk verksamhet eller inte. Och det kan man ju tänka, men det är ju, kan man dra gränser vid kommersiell verksamhet. Då skulle det i princip vara icke-vinstdrivande journalistik som skulle omfattas. Så det här visar ju på något sätt på liksom komplexiteten i det här. Det är lätt att hitta enkla lösningar, men det är svårt att hitta lösningar som faktiskt fungerar långsiktigt och också fungerar i en tid där man kanske inte är överens i samhället om vad som är oberoende granskande journalistik och vad som är annan verksamhet.
Ja, Lena, den standardpubliceringen i lokaltidningen, de under 35 år som tjänar bäst i Yxträsk. Jag har alla tidningar gjort det i alla år, sålt jättemycket kommersiellt förstås, man tjänar pengar på det. Det vill ni stoppa?
Nej.
Nej?
Nej, det är inte den journalistiska verksamheten. Det som tidningarna publicerar, det är inte det vi är ute efter. Däremot är vi ute efter att få stopp på att man dessutom då med tidningen i handen kan sätta sig med mobilen och leta reda på de här 35 personerna som finns på listan, ta sig hem till dem och utsätta dem för brott. Det är två olika saker.
Men om lokaltidningen, att ICA-handlare Göte Pettersson på Storgatan 1 i Yxträsk tjänar 35 miljoner om året. Det, om tidningen publicerar det så är
det är helt okej. Man kan ha synpunkter på det.
Men vad drar gränsen
där? Det är inte det vi är på. Utan vad vi vill, det är att man inte ska kunna söka upp den här ICA-handlaren eller vem det nu är och utsätta personen för brott. Alltså att hitta dem på de här söktjänsterna. Vill man ha reda på folk, ja, då får man väl i så fall vända sig till Skatteverket. Det blir lite jobbigare för journalistiken, det inser jag. Men det är ju inte så att det är omöjligt.
Tove, det är ändå en gränsdragningsproblematik här, lät på dig. Jag kan se den också, Lena. Vad tänker du kring den?
Men jag tycker den är uppenbar nu när vi har fått en reglering i yttrandefrihetsgrundlagen av det här. Där vi ser, det är i föremål för rättslig prövning nu, hur man ska göra den här gränsdragningen av vad som är journalistisk verksamhet och inte. Så att det är ju ett faktum. Och i grund och botten så handlar ju, när det gäller personuppgifter och inte rättsdatabaser, då handlar det om alla syn på offentlighetsprincipen. Och det finns ju ett uttryck som är så här, att man saknar inte kon förrän den är ur båset. Och det tror jag verkligen gäller. Det är jättelätt att sitta och säga att polisen inte, eller att det inte görs tillräckligt för att motverka brott mot personer som bor i vissa områden. Och det är ett jättestort problem. Men lösningen är inte att begränsa offentlighetsprincipen. För att då begränsar vi också möjligheten att granska personer och att göra slagningar på, till exempel, stämmer att... att den här personen verkligen har en examen i det här ämnet, eller stämmer att den här personen tjänar så här lite som den säger att den gör, eller det är ju många granskningar som aldrig skulle bli av om man gör den här typen av inskränkningar.
Mårten, vad säger du? Bör vi som jobbar som journalister särbehandlas när det gäller vad vi får publicera? Vad tycker du, eller vad skulle det få för konsekvenser om man gör en sån lagstiftning? Går det att hitta något sätt?
Jag har ju betraktat mig själv inte alls som journalist, även om jag har skrivit i medier många, många år. Jag har lite olika ingångar här. Så, en är ju tanken att den svenska grundlagsmodellen som är unik i världen och som ger världens starkaste skydd för yttrandefriheten för svenska medier, att den har tjänat oss väl genom åren och att vi ska vara försiktiga med att peta i den. Jag kan ju tycka att i den diskussionen så blir lite väl mycket av att bara för att den har gamla anor så förtjänar den att till varje pris försvaras precis som den är just nu. Det är en legitim åsikt att vilja inskränka möjligheten att förytta sig på ett sätt som kränker människors frihet eller integritet. Vi kommer behöva göra justeringar där hela tiden. En annan distinktion som jag tycker lite har gått förlorad i den här debatten, och de är inte nu här i podden då, utan i debatten kring den här frågan, den har jag hållit på länge, det är mellan offentlighetsprincipen hos myndigheter och vad man sen gör med informationen efter att man väl har fått ur den. Det är ju inte så som vissa företrädare för de här rättsdatabaserna eller de här sökfunktionerna, de tycker att bara för att en uppgift är... Och Lena var ju inne på det. Bara för att en uppgift går för att ta på Skatteverket så ska söktjänsterna kunna använda uppgifterna på samma sätt. Det vill säga att offentliggöra på samma sätt. Så behöver man ju inte alls se på det. Det kan vara fullt legitimt för Skatteverket att man har principen att Skatteverket ska lämna ut uppgifter men ändå vill inskränka Lexbase möjlighet att göra samma sak. Och det har vi ju sett från andra. Nu drar jag kanske lite järv parallell här, men det faktum att jag kan få ut brottmålsdomar från domstolar utan med en namnuppgift och sånt betyder ju inte att det inte är förtal om jag väljer att publicera dem på internet. Så att man får liksom hålla isär de där olika frågorna lite grann, tänker jag.
Det är precis där jag står också. Det sista du sa här, liksom, att det inte är givet att bara för att de är offentliga att de ska få ligga på nätet också.
Jag ska kolla med Tove, för att det är ju så, saker har ju förändrats sedan 1766, tack god ljud för det. Offentlighetsprincipen, om jag då som journalist vill ha ut någons uppgifter och få höra av mig till Skatteverket och kanske bråka med någon vaktmästare och sen dessutom få betala 50 öre per sida som kommer ut eller sådär, så det är ju en sak. Nu är det ju liksom enorm data där man kan hämta ut hela Sveriges, man kan hämta ut från domstolar också. Det finns ju nyhetsbyråer som har det som special, där man då kan tråla igenom allt det här och hitta massor. Den förändringen gör inte att man bör fundera över de här gamla principerna om de verkligen är att de verkligen tjänar oss på samma sätt idag, tänker jag. Har du funderat sådana banor eller?
Nej, men absolut. Och det är ju något som vi inom Journalistförbundet också har drivit, att man ska digitalisera offentlighetsprincipen. För som det är nu så har man ju rätt att ta del av handlingar i pappersform. Man kan gå och sätta sig på myndighet och man får ta med sig en scanner och scanna in dem. Men om man vill ha en handling mejlad till sig, så har man egentligen inte så stora möjligheter att få det idag. Så att vi tycker att offentlighetsprincipen ska digitaliseras så att det blir enklare och mer enhetliga regler.
Och så blir det ännu mer digitala handlingar som kommer åker ut från myndigheterna.
Ja, precis.
Ja. Men problemet det här med att det helt enkelt får de här negativa externaliteterna som ekonomer pratar om, som både Lena och Mårten är inne på. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att det är en avvägning som man måste göra mellan den personliga integriteten och yttrandefriheten. Och där har vi en historia i Sverige av att vi har väldigt stor yttrandefrihet. Och då finns det de som hävdar att vi ska sänka oss till den yttrandefrihet som gäller i andra länder. Eller så kan man göra som var liksom tanken när vi gick med i EU, att vi hoppades att vår offentlighetsprincip, att vi skulle kunna exportera den till EU. Det fanns ju väldigt stora sådana ambitioner i början och det har inte lyckats särskilt väl. Och jag tror att någonstans så man kan inte... Man måste göra den här avvägningen och jag tror att vi kan inte helt bortse från vår tradition av att värna yttrandefriheten i det här. Vi kan inte säga att men i andra länder är det så här. Mm. Nej, men vårt svenska samhälle bygger på att vi motverkar till exempel korruption. Vi ligger bland lägst i världen när det gäller korruption. Det är också någonting att värna i det här, att inte bara se till de negativa effekterna som vissa har en tendens att göra.
Lena?
Men jag förstår det, men jag tänker så här att i andra länder... För du gjorde just den jämförelsen. Visst, nog 17 kan man väl granska makten där också. Även om man inte har en offentlighetsprincip från 1766. Så det är klart att man kan göra det och att journalister kan göra sitt jobb där också. Det är bara det att vi är liksom så vana att tänka på att det ska vara precis på det här sättet. Jag tror att vi måste tänka om. Vi har ett annat Sverige idag.
Tove?
Nej, men jag kan bara kort säga att det är ju svårare i andra länder att granska makten. Det är därför som vi har... En anledning till att vi har lägre korruption i Sverige till exempel. Och våra norska kollegor till exempel, som också liksom är ett framstående land får man ändå säga när det gäller yttrandefrihet. De sneglar ju åt oss när det gäller offentlighetsprincipen. Och ser hur kan vi till exempel när det gäller förundersökningssekretess lära av Sverige. För att få liksom större öppenhet och mer insyn i hur myndigheterna verkar. Så att,
Samtidigt så är rikspolischefen inne på att titta på Danmark nu. Trots att hon konstaterar att jag har varit domare tidigare. Men hon börjar se av i sidan av offentlighetsprincipen. Och börjar prata om att i Danmark så är till och med förundersökningsprotokoll sekretessbelagda. Och hon funderar kring, är det dit vi måste gå i Sverige? Eller ska vi åtminstone skjuta på sekretessen? För nu har man ju varit ute och varnat för en ny våldsvåg. Mm. Kopplat till att förundersökningsprotokollet efter den här gängmamman blev offentligt.
Just det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Får jag bara säga en sak då? Jag vill ändå slå ett slag för tanken att inskränka Lexbase eller bakgrundskontrollen möjlighet att distribuera personuppgifter. Det är för mig inte överhuvudtaget en inskränkning av offentlighetsprincipen. Det är en, Tove pratade ju nyss här om att det är en inskränkning av yttrandefriheten, och det är det ju på sätt och vis. Det begränsar ju möjligheten för de som driver de här företagen att distribuera information, och det är en yttrandefrihetsinskränkning. Men det är inte en begränsning i min bok alls av offentlighetsprincipen, för den är kvar. Det allmänna har fortfarande samma skyldighet, även om man skulle begränsa det, att lämna ut uppgifter.
Får jag bara passa på att fråga dig en sak, Mårten? Alltså, varför är det inte förtal om Lexbase sprider ut uppgifter? Säg att jag har begått massa brott av väldigt otrevlig karaktär, så berättar de det för folk. Är inte det förtal? Även fast
jo,
det är sant?
Det kan det vara.
Har det prövats?
Nej, man har inlett prövningar som har kollapsat på vägen av andra skäl än juridik, kan man säga. Så att det fanns ett, jag tror att det var ett enskilt åtal, men det kan också ha varit ett skadeståndsmål mot, men där imploderade processen på grund av de som drev den av olika skäl, att de inte orkade eller okay, kallade okay. Att gå vidare kanske. Så att det har inte prövats sen. Sen så finns det svårigheter med det också, men Men det finns ingen lagakraftbunden dom. Rätta mig om jag har fel, Tove, för du har ju säkert bättre koll på det här än jag.
Nej, jag kan inte se bättre.
Nej. Hörrni, vi ska vidare, för att det är ju så att även regeringen har ju uppmärksammat det här, och det sitter ju en utredning sedan i höstas, och den ska vara klar nu i oktober i år. Det är Daniel Gustafsson som tittar på det här. Och då står det att syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten när personuppgifter offentliggörs på internet och andra liknande sammanhang. Så att, här har ju politikerna pekat med hela handen. Vad vet vi om den här utredningen? Jag antar att du har varit inblandad och
vi har ju argumenterat livligt för att det ska komma till stånd, får man väl säga. Så jag känner mig som, på det sättet, som lite ansvarig för frågan. Utredningen jobbar på. För en vecka sedan så hade de ett seminarium. Då var jag med och pratade. Höll ett anförande om varför vi tycker att man måste begränsa de här reglerna. Men det är ju som, precis som Tove säger, att från journalistikens sida och från ännu mer kanske söktjänsterna i en mening, som ju liksom skulle vara direkt berörda, så argumenterar man åt andra hållet förstås. Men de jobbar på. Vi hoppas på ett positivt resultat, om jag uttrycker mig så.
Tove, vad hoppas du på? Vad är positivt resultat för dig? Är det att bibehålla status quo?
Men det som jag tycker vore bra är om man kan tydliggöra hur bestämmelserna ska tillämpas. Den regel som infördes i YGL för några år sedan, som har lett till att vi nu ser en ganska spretig tillämpning när det gäller de här rättsdatabaserna. Så det får man väl ändå hoppas att det resulterar i. Och när det gäller de bitarna som kanske villägarna då argumenterar för, när det gäller personuppgifter i bredare bemärkelse, så får man väl hoppas att det inte får några negativa effekter på offentlighetsprincipen som sådan.
Jag tror personligen att det blir ett helvete ifall man ska in och peta i vad som är journalistik och vad som inte är journalistik. Jag kan inte tänka mig att den frågan kommer kunna klargöras i någon form av lagstiftning. Det kommer bli en praxis och strid på kniven varenda gång, och det kommer bli massa. Lena, men du är inte orolig för det?
Alltså, så här. Jag fattar ju, grundlagar är grundlagar, och man ska vara försiktig och sådär. Men det här är ett samhällsproblem som är så stort, så man måste titta på frågan. Och de som sitter och jobbar med det här, alltså det är ju människor som utgår jag från vet vad de håller på med. Och vi får jobba oss framåt, vi måste ändå anpassa vår lagstiftning till den tid vi lever i, även om det är lite tufft. Jag kan väl också säga att jag var ganska nyligen intervjuad av The Guardian, som skrev en lång artikel om hur det funkar i Sverige med sprängningar och den här unga tjejen som till och med dog på grund av ett attentat. Hon skrev ju också att i Storbritannien, man förstår ingenting. Folk blir ju skulle bli helt upprörda över hur det ser ut i Sverige. Så att det är så lätt att man bara ser hur det ser ut runt omkring sig själv.
Mårten, hur extrema är vi i Sverige när det gäller möjligheten till den här typen av att ta del av sådana här uppgifter och sprida dem?
Ja, men vi är väl extremast i världen ändå. Och jag tror inte heller att det här med att det skulle vara så himla mycket svårare att definiera vad journalistik är än att definiera vad en ISO-standard är. Ja, det kommer ju liksom, det kommer ju behöva ske på olika sätt. Ändå. Utredningen, jag tror att det här är ju det här är inte den första rodeon, så att säga. Det har ju funnits tidigare utredningar som har försökt göra samma saker, som har skjutits ned. Och den senaste lagförslaget som togs fram av Anders Eka, som är ordförande i Högsta domstolen, där var det ju en organiserad kampanj från gammelmoderater, kan man väl säga, spetsen tillsammans med andra som sköt det förslaget i sank. Den här gången tror jag man kommer lyckas, dels för att världen har förändrats, eller Sverige har förändrats med alla de här gängskjutningarna och sprängningarna och sånt där. Och det som villägarna anför här är ju, det är ju en typ av argument som klingar annorlunda, liksom det väger tyngre i den allmänna debatten än allmänna integritetshänsyn, som ju var vad man kom med förra gången. Så jag tror helt klart att det kommer bli en inskränkning. Men det, Andreas, det som du är inne på är ju ändå en svårighet. För det finns ju legitima rättsdatabaser, eller i bemärkelsen att de används på ett legitimt sätt. Vi vill inte att rättsdatabaser ska för att leta upp folk och begår brott mot dem. Men vi vill väl kanske att rättsdatabaser ska kunna användas av sådana som mig när jag skriver akademiska texter. Och det kommer ju bli en grannlaga uppgift att hur man balanserar det här, om det nu är så att man ska slå mot databaserna med utgivningsbevis i det här hänseendet.
Mm. Hörrni, vår tid rinner iväg. Vi ska snart se ihop där. Jag hade bara en fråga som ligger lite vid sidan om det här, men det gällde en sak som jag läste i den utmärkta tidningen Dagens Juridik nyligen. I förra veckan kom det en dom från kammarrätten i Stockholm där åklagarmyndigheten inte hade velat lämna ut uppgifter till en aktör som ägnade sig åt bakgrundskontroller och innehade sånt här frivilligt utgivningsbevis. Och kammarrätten då sa att det var en avvägning måste göras mellan integritetsskyddsintresset och de grundlagade rättigheterna som gäller för innehavaren av frivilliga utgivningsbevis. Vid en sådan avvägning anser kammarrätten i detta fall att de registrerade rättigheterna, de registrerades rättigheter vägde tyngre. Jag vet inte om ni har hunnit titta på det här någon gång, men jag tyckte det var intressant att man då ansåg att det från fall till fall ska avgöra så att det liksom inte finns något generellt där. Är det någon som har en kommentar? Mårten, har du sett det här?
Ja, jag har sett det där avgörandet. Och jag såg också pressmeddelande från IMU att myndigheten betraktar det här som en praxisändring. Det tycker jag var prematurt av IMU, för det är ju trots allt inte en högsta instansdom än. Men man kan väl konstatera att det rättsliga Sverige börjar röra sig mot de här tjänsterna på flera olika sätt. Vi har dels utredningen då, som jag pratat om, vi har dels det här avgörandet. Så att det börjar bli mindre svängrum för databaserna.
Tove?
Nej, men jag håller väl med Mårten om att IMUs agerande är lite att ta ut segern i förskott för en integritetsskyddsmyndighet. Jag tycker att man behöver rulla tillbaka bandet några varv och titta på hur det faktiskt ser ut med förhållandet mellan GDPR och våra svenska grundlagar. Jag tycker man gör förhastade slutsatser av de domar som finns nu kopplat till GDPR. Om man säger att IMU nu ska gå in och förhandsgranska innehåll på databas med utgivningsbevis, då tycker jag att man får ha lite is i magen, även om jag förstår att man liksom vill tolka in det i domarna. Men jag tycker man ska is i magen och utvänta den utredning som håller på nu.
Mm. Som sagt, ja, vi får se med den här domen om det kan komma ändringar då i högre rätt. Jaha, det verkar blåsa lite snålt kring vår sida av saken, Tove, här, journalisternas sida. Håller du med Mårten om det, att det rättsliga Sverige börjar röra sig mot oss?
Så är det, och det är ju tyvärr inte, det här är inte det enda området där vi ser inskränkningar i både liksom yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Utan det finns ju en rad förslag och lagstiftningar som går i den här riktningen. Och jag tror att Anders Forsgård skulle nog vända sig i sin grav apropå frihetstiden.
Hörrni, vi ska avsluta. Och när man har varit lite oeniga så här, då brukar jag göra så att alla får avsluta med liksom en liten egen replik. Då man får säga vad man tycker är viktigast att lyssnarna tar med sig från diskussionen så att säga. Vem vill börja?
Endast Sverige svenska krusbär har. Det var någonting som jag får in i mitt huvud när vi stod och lyssnade. Vi har en unik offentlighetsprincip. Men vi har också ett annat Sverige idag än för 20 år sedan när de här reglerna infördes. Och vi måste anpassa vår lagstiftning till det. Och vi måste göra det med liksom försiktighet om journalistiken. Och försiktighet om det offentliga. Men vi måste också värna oss. Både det Sverige vi har idag, men det Sverige som kan ligga framför oss. Och om vi inte gör någonting. Vi har ett säkerhetspolitiskt läge som helt annat. Det är klart att vi vill skydda enskilda människor mot att utsättas för brott.
Mm. Tove, har du några slutord om vad lyssnarna ska ta med sig?
Nej, men jag tror att det finns en massa utmaningar i samhället och det är lätt att springa efter snabba lösningar. Och när det gäller grundlagsfrågor som har utretts ett antal gånger, så tror jag att det finns inga enkla lösningar, utan man behöver som jag sa ha is i magen och liksom göra de här svåra gränsdragningsfrågorna på en väldigt intellektuell nivå som inte får man låta polisen göra sitt jobb och lagföra personer som bryter mot lagen.
Mårten, har du något slutord till lyssnarna vad de ska ta med sig från diskussionen?
Ja, en slutlig reflektion kan väl vara att om det nu kommer ske en inskränkning av de här möjligheterna att distribuera den här typen av privat information genom de här databaserna, så kan vi vara ganska säkra på att det kommer inte ha skett hastigt, för det här har vi ju hållit på och pratat om, och det har utvidgats flera gånger av Sveriges främsta yttrandefrihetsexperter redan innan den här utredningen tillsattes. Så det här är ju en oerhört välberedd fråga. Men en sak som har förändrats sen första generationens Lex Space-diskussion, det är att då så vill inte jag minnas att någon tänkte på Lex Space som journalistik. Och jag har inget minne av att Journalistförbundet och aktörer som värnar om journalistiken såg Lex Space som sin liksom anförvant i den här diskussionen. Utan det är någonting som har förändrats i diskursen kring det. Att de här databaserna på något vis har transformerats från att vara liksom integritetsproblem till att inordnas i värmen hos journalisterna. Det stör mig, måste jag säga.
Men Mårten, vi i media har en bred famn, där får alla plats. Stort tack för att ni var med mig här idag. Stort tack Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Tack snälla alla.
Tack så mycket samtal. Tove Kalén, jurist på Journalistförbundet.
Tack.
Och tack Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.
Tack själv.
Och tack också förstås till er som har lyssnat på dagens diskussion i Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni blev lite klokare av detta och kommer kunna fatta era väl avvägda beslut hur man ska tycka om det här så småningom. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det här som vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.